Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Historien sämst planerade charter.
Ja, det är det faktiskt. Det är det faktiskt alltså. Herregud. Kuskat runt på alla de små arenorna i landet och sen kommer stormatch för en gångs skull när Elfsborg säljer slut och drar bäst in till Grekland.
Hej, välkomna till GP:s fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Den här veckan står jag här i studion med Filip Trollér tillbaka efter en kortare poddpaus full av energi att hantera följande. Helgen då huligandebatten vände, välkommet eller överdrivet att politikerna nu tar över supporterfrågan från fotbollen. Derbyveckan, vi snackar ner Häcken Blåvitt på Bravida och tar upp ÖIS Gais på Gamla Ullevi. Och såklart Rosledarens exklusiva intervju med GP. Vad kan stoppa IF Elfsborg? Nu leder de allsvenskan efter en historisk match på Borås Arena. Givetvis också Svenniskalan, vad har varit bra och mycket, mycket bra den här veckan. Det var ämnena. Filip, välkommen tillbaka. Ledig har du inte varit, det har vi sett. Du har öst ut dig material som vanligt i en aldrig sinande ström, men du har inte varit här på ett par sändningar.
Nej, petad.
Petad?
Nej,
jag skojar. Vem fan är chef i den här studion egentligen? Jag har nog fan inte petat dig.
Nej, det är Bessling. Nej, vi ska inte kasta honom under bussen. Nej, jag har
ska
inte varit petad.
Göra, men...
Det har varit lite schematiska grejer där. Ena gången var jag väl uppe i Örebro och vi var på resande fot där, eller hur det var. Och sen andra gången var det nog faktiskt något med familjen planerat sådär som inte gick att rucka på för husfridens skull. Så att säga. Så ja, lite så har det varit, men nu är jag här och nu är jag redo igen.
Planering då, apropå planering, så är ju däremot vår andra sologitarrist då ledig, alltså Joel Bessling, mannen som ledde slaget om Borås, såg ut att gå mot en tidig seger men sen stack på charterresa till Kreta lagom till att årtiondets hetaste match skulle spelas på Borås Arena. Vad säger du, Filip? Är det här ett av världshistoriens största misstag av Bessling, eller är det bara en smart krigslist att han avbryter våroffensiven när motståndartidningens styrkor ändå var tillbakapressade till utkanten av Ulricehamn?
Ja, det här är en otrolig beskrivning. Jag vet inte hur jag ska svara på detta. Jag håller ändå fast vid att det här är ett haveri till planering faktiskt. Han säger att det inte är han själv som ligger bakom det här, men han borde ha varnat där liksom när den här resan gjordes. Han borde ha kunnat se Elfsborg så ju ganska fina ut tidigt att här kan vi ju inte boka upp oss till den här matchen, men ja, vem vet, han kanske kommer på några sluga planer i solstolen, kommer hem och trycker tillbaka BT igen.
Jag tror jag bestämde det här förra hösten.
Ja, okay.
och jag menar, men jag hör vad du säger. Jag menar, Elfsborg var ju starka i höstas. Det måste ju Bessling då kunna se att det kan bli en bra vår där,
liksom. Och vilken karamell det skulle, ja, i och för sig, schemat låg inte ute då, så nej, okej, jag får lugna mig lite, men miss i planering. poängen. Jag bara ger honom det.
Ja, vi får hoppas han har det bra i solen i alla fall. Ja, den gode Besseling, han är snart tillbaka. Han missar dock en match till. Också det är en stor het match mot Djurgården. Vi ska återkomma till den. Vi ska däremot börja med något allvarligare, något tråkigare. Och det är ju då skandalscenerna på Tele2 Arena. Igen, måste man ju tyvärr säga. Filip, du har ju också varit med länge i den här branschen. Var på skala över elände du sett placerar du in AIK-huliganernas planerade aktion i helgen i derbyt mot Djurgården?
Jag tycker alltid det är svårt att gradera så här, för ja, både du och jag, man har ju upplevt ganska många sådana här genom åren, men för mig själv liksom, när jag tänker på alltså, bara vad som poppar upp så där, vad man shit, vad är det värsta man har sett i svensk, liksom allsvensk historia sådär, så är det för mig Norra Stå då, liksom grindarna på Råsunda, om det var 2004, året då Gnaget åker ur, då ja, men jag tyckte att det var på kanske en ännu värre nivå. Sen, jag har säkert glömt massa sådana här, men jag tycker att det är högt upp på den här liksom skalan, och det är bara som alla redan har sagt, det är ju oacceptabelt och otroligt tråkigt och ledsamt, och ja, man blir förbannad liksom när man ser det.
Vi behöver ju inte tävla i att fördöma det här, för om man tänker sig gemene man är det ju liksom självklart att det här är skandalösa senare, men jag reagerar ändå starkt på att ganska många AIK-ledare och spelare efteråt där, och även en del andra inom fotbollen, uttryckte någon form av förståelse liksom, att det här är en passion som slår över då hos supportrarna, och jag, i det här fallet så köper jag inte det liksom. Det var ju av allt att döma planerade handlingar, det fanns ju klara och tydliga rykten om det här innan matchen. Till exempel Alexander Axén och Norin Gersic stod ju i Discovery i studion dagen efter här och hade ett väldigt lamt resonemang kring det här, och sen är ju Discovery i och för sig sändande bolag, jag vet inte om det hänger ihop med det, men vad säger du om efterspelet som har varit?
Nej, men jag tycker väl alltså AIK-spelarna, jag tycker det, på ett sätt så tycker jag det är otroligt jävla mjäkigt att de står och säger de sakerna, att man har förståelse för det här, att det har skickats bengaler mot annan publik, och det är liksom, ja, det är ju liksom slagsmål som förekommer på arenan, och det är ett kaos och det är verkligen skandalscener. Och då tycker jag det är uselt och fekt av spelare och ledare att inte kunna fördöma det på ett tydligare sätt. Det enda jag möjligtvis kan liksom tänka att man ska ha med sig också, för att de inte vågar uttrycka sig mer kraftfullt, kan vara att de inte har hela bilden kanske. Att de är så inne i matchen, det som händer med spelare, för det var ju väldigt tumult mellan spelare och sådär också, att man liksom inte riktigt har hela, de kanske inte vet exakt vilka scener som har utspelat sig. Var det en bengal som kastades på en annan publik, eller var det de här bengalerna som kastades in på plan? Det är ju fortfarande så att man ska kunna fördöma det, men det är väl min enda tanke varför de är lite, och att de naturligtvis är rädda för att få de egna supportarna emot sig. Men jag tror inte, alltså 99% av alla AIK-supportrar fördömer ju det här också, tror jag i alla fall. Och det är ju inte så att de här ligisterna, bara för att Brännström eller pappa Gianna Kopoulos hade sagt att det här är för jävligt liksom. Det är inte så att de söker upp dem personligen. Det har jag liksom svårt att tro. Jag tänker ändå att man hade kunnat uttrycka sig på ett bättre sätt, men de kanske inte hade hela bilden.
En annan del av efterspelet har ju blivit att Svenska fotbollsförbundets nytillträdde ordförande Fredrik Reinfeldt höll en presskonferens. Den tog slut precis innan vi klev in i poddstudion här. Vi har suttit och tittat på den båda två. Jag måste säga att jag tyckte att Reinfeldt någonstans ändå gjorde ett bra framträdande där. Det är klart, det är väl alltid liksom upp och ner när han säger så mycket, och en del håller man med om, annat inte, men jag tycker det var viktigt, och det hänger väl ihop med hur jag själv har betraktat den här frågan senaste tiden. Jag menar, i min liksom journalistiska gärning så upplevde jag ju en period för låt säga 10 år sedan då ordningsstörningar minskade i allsvenskan. Det kanske låter främmande för folk som läser mig idag och höra att jag då ofta hyllade liksom stämning och sånt här i allsvenskan, men det var ju för att jag hade sett en tydlig utveckling utveckling att åren där runt 2015, 16, 17, då fanns det en nedgång från vad som hade varit ett värre 00-tal då, och då var det den utvecklingen man beskrev, att det har blivit bättre på arenorna, det är lugnare på arenorna. Det var precis efter det här väldigt tragiska dödsfallet 2014 liksom, då var det lugnare några år där. Då var det viktigt att beskriva att det gick i rätt riktning. Sen tycker jag att de senaste åren att det här har utvecklats i fel riktning, och jag tycker inte att svensk fotboll har ställt upp på den uppenbara bilden att vi har sett att problemen i storklubbarna har blivit större och det har spridit sig till exempel till mindre klubbar där man också har fått in våld och ordningsstörningar. Nu tycker jag att Reinfeldt erkände det här och sa som högsta företrädare från svensk fotboll att vi ser en eskalering. Det här är grupper med ett betydande våldskapital. Det krävs stora ansträngningar för att komma till rätta med det. Och för mig är det någonstans viktigt att man erkänner skuld och ger en rimlig beskrivning av var frågan befinner sig. Det är först då man kan hantera den. Och utifrån det så tycker jag att han gjorde ett bra framträdande.
Ja, jag håller med dig. Jag tycker också att han är balanserad. Han är väldigt, väldigt tydlig med att det är oacceptabelt. Samtidigt så tycker jag också att han inne på att man ska inte handla i, om man får kalla det affekt, vi har ju sett det här tidigare, men att man inte ska dra för liksom hastiga slutsatser eller komma med krisdrag som inte alltid är helt genomtänkta och sådär. Men jag tror det är en logisk, alltså jag tror det är logiskt på ett sätt att det blev som det blev efter dödsfallet i Helsingborg, att det blev ett uppvaknande hur hemskt som helst att det ska behöva vara så. Sen efter pandemin så är det ju som Reinfeldt också beskriver, som många tidigare beskrivit, så är det en ny generation supportrar som kanske inte har varit på arenorna i samma utsträckning som kommer dit, och de har inte riktigt med sig den här uppförandekoden. Och det är inte bara i Sverige, utan som Reinfeldt också sa, det är över hela Europa vi ser det här. Och det är ju bara väldigt tråkigt. Det är fantastiskt att det kommer jättemycket publik, men det är väldigt tråkigt att man inte, det har liksom inte riktigt hängt med. Det känns som att fotbollsrörelsen annars har, ja, tycker jag, under 10-talet i alla fall på många sätt varit ganska bra på att fostra in, lite som du då inne på, att det var ändå god stämning men vi hade inte så mycket stök runt arenorna och så här. Nu känns det som att man inte riktigt har hunnit med, att det har gått lite för fort, ökningen har blivit och att det då är unga människor också, unga människor, tonåringar, man har inte samma konsekvenstänk som vuxna människor har ju.
Det jag också tycker att Reinfeldt var tydlig här, för att det tar ju någonstans frågan vidare på ett naturligt sätt, det är ju att efter den här så kallade villkorstrappan som skrotades inför säsongen 2022, så kommer det man kallar exkluderingsstrategin, där man ska gå på individerna. Och Reinfeldt beskrev ju den här matchen då, AIK, eller Djurgården-AIK, han beskrev ju det som, okej, nu får vi ett test i skarpt läge för exkluderingsstrategin. Kommer den innebära att det stängs av 100 personer? Ja, då fungerar den. Men om det nu blir resultatet, nu blir efter den här matchen att nej, men det går bara att stänga av 10 eller kanske till och med 0, då har den inte fungerat. Och det tycker jag också är en bra utgångspunkt. Han kastar liksom inte den gemensamma överenskommelsen under bussen i det här läget, precis som du säger, man agerar inte liksom i affekt på något sätt, utan man ger det här en chans liksom i ett skarpt läge att se, fungerar det här eller inte? Och utifrån det då, för det blir någonstans ett mätbart mål, kan man stänga av uppemot 100 personer, vilket ju faktiskt var som var inblandade i det här, ja då får man ett kvitto på att det funkar. Går inte det att göra i den här händelsen, då vet man att det funkar ju liksom inte den här strategin, då måste strategin antingen omarbetas eller ersättas med något ytterligare då.
Ja, jag tycker också att man ska inte dra de här fasta, utan man måste ge den en ärlig chans att få visa sig. Jag hörde inte riktigt början, men jag tyckte han sa någonstans att den hade redan inneburit 200 eller 300 avstängda, eller?
Ja, om du tar från 2022 och 2023 då liksom, så har man ju delat ut då i storleksordningen 200 tillträdesförbud. Ja, så. Ja. Det gjorde man ju tidigare också, så, men nu är det ju mest fokus på att dela ut de här tillträdesförbuden då. Så att
det visar ju ändå på att den har viss effekt, men sen när man ser en sån här match, för det är klart, jag håller med dig, då blir detta lite test. Skulle det vara så att inte en enda person blir avstängd efter den här matchen, då har vi ju verkligen problem med metoden, så att säga. Men du och jag är väl lite olika båtar där. Jag är ju big no-no till den här villkorstrappan och drar ner kapacitet på klacksektioner och sådär. Jag tycker det vore så jävla sorgligt liksom, om det är dit vi hamnar, och att fortfarande, jag vet att det är, man ska inte så här, ah, det är 1% eller så, men det är så jävla många som blir drabbade, oskyldiga som blir drabbade om man skulle använda den metoden. Jag gillar inte det, jag vill att vi ska köra på den här exkluderingsstrategin, försöka nu med den och så får vi se resultatet.
Mm. Nej, jag köper att exkluderingsstrategin, att man kastar inte den över bord här, utan nu testar man den i skarpt läge. Det är den som alla parter liksom gemensamt har gått in i, då ser man här i ett skarpt läge om den fungerar bra eller inte. Jag vill heller inte ha tillbaka villkorstrappan. Däremot så tycker jag att det finns villkorstrappans principer, eller några av villkorstrappans principer där är intressanta. Att ifall liksom återkommande problem på en och samma läktarsektion, ifall det upprepas vecka efter vecka, år efter år, då tycker jag det finns en rimlighet i att det får någon form av konsekvens när det liksom är upprepade problem på ett och samma ställe. Och det bygger jag väl egentligen på att jag tycker det finns liksom en filosofiskt intressant aspekt i det här, och det är ju att polisen inte riktigt har tillträde till de här klackläktarna. Det är väl vad jag kan komma på den liksom enda delen av vårt gemensamma samhälle där polisen inte kan agera. De kan inte kliva upp och gripa en maskerad man som bränner en bengal, eftersom det då skulle eskalera en situation. Samtidigt som just det här lagbrottet som det ändå är, det kablas ut liksom i direktsänd tv vecka ut och vecka in, och jag tror att det gör något med ett samhälles allmänna rättsmedvetande att det kan pågå. Jag tror inte att det är bra. Det är liksom, det är grunden i mitt resonemang där.
Ja, jag vet inte fan hur mycket jag tror att, alltså en enskild bengal, däremot att att folk står och kastar bengaler på varandra, liksom varma livsfarliga pjäser när man kastar dem mot varandra, det tror jag naturligtvis inte är bra att det kablas ut i tv, men att någon tänder en bengal eller att ett tifo genomförs med bengaler, ja, jag vet inte hur mycket det påverkar liksom vår syn att se på rättssamhället. Men det är en intressant aspekt absolut, att polisen inte tidigare har det ändå varit att polisen var liksom mer närvarande, men jag vill ju inte se poliser springa upp på läktaren och liksom veva loss där, för det är jag ganska säker på att då blir det ännu värre. Mm. Vi har sett tidigt 2000-tal där polis har gått upp på läktarsektioner och där det har ballat ur. Jag för mig att det var någon match på Råsunda där de gick upp mot Blåvitt-supportrarna och sådär. Osäker på om det var så, men jag för mig det, och att det blir inte bra då heller. Så, men det är väldigt, ja, jag vet inte riktigt.
Men kan man acceptera att det finns liksom arenor eller utrymmen i samhället där ordningsmakten inte har tillträde att agera mot brottslighet på? Jag tänker bara om man sätter det i ett större perspektiv, alltså, blir det inte ett problem?
Jo, det är det väl i så sätt, men jag tycker fortfarande att man måste balansera det på något sätt. Jag har inte så mycket liksom, ja, det måste vara rimligt på något sätt. Alltså, vet man om att situationen kommer att bli värre, då kanske man får förhålla sig till det lite grann. Trots,
ja, det är ju så de resonerar idag. Nu har politikerna då delvis, eller om man ska säga, tagit över den här frågan, eller i alla fall lagt sig i frågan då. Justitieminister Gunnar Strömmer har ju kallat Svenska fotbollsförbundet till ett möte då. Det har väl, vad jag förstår, inte skett än. Men i alla fall, vad tänker du kring det? För det här finns ju en debatt också att det här är överdrivet, att politikerna lägger sig i, som de uttryckte det i Discovery-studion där Axén och Gersic var det väl. Jag känner väl ändå lite äntligen att jag tycker väl att det är bra att det finns ett politiskt engagemang i sådana här frågor. Vad tänker du?
I grund och botten tycker jag det är väldigt bra att det finns ett politiskt engagemang i den här frågan, i alla typer av sådana här frågor som, ja, det behöver inte bara ha med fotbollen att göra, utan att politiken visar att man ser problemet och att man bryr sig. Det vi har ju kunnat läsa här om skräckartiklar om hur det är på Gröna Lund och Liseberg, hur ungdomar beter sig mot andra ungdomar och familjer och alltså där det är saker som sker på många platser och där det är liksom, det känns som att det är en del av något större. Då tycker jag det är bra att politiken visar att man kliver fram. Sen blir man ju alltid lite när det gäller politiker att okej, okay, varför gör de det här? Gör de det för att de genuint, alltså jag är ledsen, men så kan jag inte låta bli att tänka, eller är det för att okej, här har vi fotbollen, den största rörelsen i Sverige, det här är den största snackisen nästan, kanske i hela Sverige efter den här helgen. Och då ska man vara där och så ska man visa att man engagerar sig. Det är svårt att inte tänka den tanken, men i grund och botten så är ju politiskt engagemang bra och att man visar att man tar ställning, att ja, men vi ser det som sker. Sen tycker jag också att de själva kan vara lite i en sån här aktion då, att man tittar väldigt mycket på fotbollsrörelsen. Fotbollsrörelsen har ett stort ansvar, men politiken har också ett stort ansvar för vad det är för samhälle Sverige blir. Vad är det för samhälle vi fostrar? Är det kanske där det någonstans går fel från början? Alla dessa unga män som då hamnar i den här miljön, vi måste tidigare liksom kunna göra insatser för att de ska själva känna att det här är fel steg att ta. Vi som föräldrar till barn eller ledare, lärare, det måste mer resurser till de bitarna för att få barn och ungdomar att känna att jag ska inte ta det steget och att det ska finnas andra alternativ. Och där har ju politiken och samhället liksom stor utmaning, massa att göra, och kanske allra helst efter pandemin där många, ja, jag vet inte, kanske har hamnat lite snett liksom, man har varit lite bortkopplad från hela flödet i samhället och så ska man ut och ser hela världen igen och så är det svårt att välja väg, eller man ska säga. Jag tycker att politiken måste också se att det finns ett extremt stort ansvar på dem också.
Vi lämnar det där med den frågan där, med de kloka slutorden kring det, och ger oss på det som här i Göteborg ju ändå måste beskrivas som en stor och häftig derbyvecka som vi är mitt uppe i. Häcken slog ju Blåvitt med 4-1 på Bravida i måndags. På torsdag på Gamla Ullevi är det Gais mot ÖIS. Filip Trollér, vilket derby är störst?
Ja, publikmässigt så kommer det bli Gais ÖIS. Det kommer det bli klart och tydligt. Men när det gäller sportslig kvalitet så är det klart att Häcken Blåvitt, det är ju allsvenskan, det andra är superettan. Så ja, det går väl att betrakta. Men jag tror också rivaliteten är större mellan Gais ÖIS än mellan Häcken och Blåvitt.
Jag brukar ju kasta ut den här liksom resonemanget ibland, för att jag tycker ju att fotboll ska betraktas som en idrott i största i första hand och inte som liksom en kraftmätning på läktarna, utan här är det fotboll. Det handlar om att vinna matcher, ta titlar och spela en så hög division som möjligt, så då håller jag ju då Häcken mot Blåvitt som det stora derbyt i stan.
Ja, jag tycker man måste ha mer historiskt perspektiv än så, och Gais och ÖIS, de själva kallar ju sig originalen, de har tampats i över, vad är det, 120 år. Jag tycker det är en väldigt häftig match, och rivalitetsmässigt håller jag den högre än Häcken Blåvitt.
De har tampats i 120 år, men ändå har de inte kommit högre upp i seriesystemet än superettan. Skämt åsido. Vi ska glida över till Gais ÖIS om en liten stund. Vi börjar med vad man egentligen tar med sig från Bravida Arena, och om jag själv bara får leda in oss på det resonemanget, så tycker jag att det är uppenbart hur mycket Häcken någonstans sportsligt då har sprungit ifrån IFK Göteborg på planen. Men att då Blåvitt-klacken gjorde vad supportrar ska göra. De peppade och hyllade sitt lag här trots förlust efteråt. Och det tycker jag är viktigt att säga som en, liksom en motsats till den här skiten vi pratade om tidigare och såg i Stockholm i helgen. Men också då motsatsen faktiskt till IFK-klacken själva agerade efter förlusten mot Gais här i våras, när de var med om att driva bort dåvarande tränare Stare där. Så att där tycker jag man ser en utveckling på det området, att man agerar mycket, mycket mer supportermässigt, och jag hoppas ju att det består. Vad tar du med dig av det här derbyt?
Jag tar också, alltså man var väldigt, eller jag var väldigt lycklig över att efter då Stockholmsderbyt att känna att vi fick en derbyfest där det var liksom inga stökigheter, inga tråkigheter, inte var mig veterligen i alla fall. Och sen också fin inramning från båda klackarna och Blåvitt-supportarna återigen. Den här supporten som de ger sina spelare, det är nästan som man har lite så här svårt att förstå. Alltså även om man i grund och botten alltid ska vara supportande, så det är ju knappt liksom några burop eller sådär på slutsignal. De har fan är med bestämt sig. Jag har pratat om det många gånger. Jag är jäkligt imponerad av att de klarar av att hålla uppe den mentaliteten och ge den villkorslösa kärleken. Liksom.
Men kan inte hänga ihop lite med det jag sa, att de har liksom
de var ju, de, klacken var ju någonstans ändå drivande i kritiken mot Stara där. Det var väldigt skarpa protester efter Gais och Norrköpingsmatcherna där, och man känner liksom att man har liksom den vägen varit med att via negativa reaktioner ta bort en tränare. Man uppenbarligen ville de väl det. De skrev i alla fall det, de skrek att Stara skulle avgå så här, och att det blir lite konstigt att göra det igen då ett par veckor senare när de nya knappt har fått chansen, eller jag vet inte.
Jo, ja, det är möjligt att det kan vara så det resoneras. Jag tror väl att man känner också att man har fått, när man har fått backa hem lite, att man känner att shit, alltså vi kan inte sätta, liksom folk kan inte försvinna på löpande. Det kommer inte bli bättre av att folk försvinner på löpande band. Och sen tror jag också att de ändå någonstans ser ett IFK Göteborg som åtminstone, de verkligen brinner, de verkligen gör allt. Gais-derbyt, jag tyckte det var pinsamt hur Blåvitt så ut i den matchen. Noll inställning mot Gais som de inte hade mött på flera år, som då på ett sätt är det deras absolut största rival. Nu mot Häcken, alltså jag tycker ändå att IFK Göteborg, de försöker ju, men Häcken är ju, de är ju ett nummer för stort liksom. Mm. Och jag tror det kanske också spelar in att de ser ett IFK Göteborg som i alla fall, de ger allt. Mm.
Jag tog upp det i min krönika där, för jag satt och funderade på det lite innan. Vi hade ju en tanke om att göra det här klassiska startelvsjämförelseknäcket inför matchen. Det blev föll bort, vi hade andra förhandsvinklar istället. Men när jag funderade på det och skrev det också i min krönika, så kom jag inte fram till att en enda IFK-spelare hade platsat i Häckens startelva. Jag skrev det i krönikan och det blev 11-0. Jag såg att Vulkan på GT hade lite liknande resonemang där, att ingen blåvittspelare hade platsat i Häcken. Jag resonerade lite kring Sebastian Olsson. Ja, men han är skadad. Då ska man ha med alla spelare som är skadade. Ja, då ska ju Olsson någonstans ställas mot Ibrahim Sadiq. Eller ska man göra om honom till en högerback? Jag vet inte. Han var väl närmast. Marcus Berg i 2022 års form. Absolut. Men Berg petar inte. Benny Traoré som har gjort 10 mål nu liksom. Så att jag hittade ingen som tar sig in där i en startövla. Och då är det ju kanske inte så konstigt, även om någon annan kanske kan komma fram till att det är 10-1 eller 9-2 spelare för spelare, så är det inte konstigt att eller så är analysen någonstans rimlig att Blåvitt skulle inte ha någon chans i den här matchen, vilket de inte heller hade.
Nej, jag skriver under på det fullt ut, och det är möjligt, som sagt, Sebastian Olsson hade han ställts mot Fridriksson liksom, då hade jag ju tagit Seb liksom, men jag fattar din poäng. Det är extremt stor skillnad på förhand, det är extremt stor skillnad mellan de här två lagen, var de befinner sig, självförtroende, kvalitet på spelarna, kvalitet på trupperna, kvalitet på spelet. Och då, ja, det är ju rimligt, men det är ju helt sjukt hur det kan vara rimligt, alltså när man tänker större kring det. Och som Sebastian Eriksson sa i intervjun efteråt, när jag pratade med honom efter matchen, att det borde vara tvärtom. Sett till historien och sett till vad IFK Göteborg är för klubb, så är det klart att då borde det vara tvärtom. Men BK Häcken har ju å andra sidan gjort en helt otrolig resa.
Ja, det är ju en intressant tid på det sättet, och som han då, Eriksson, någonstans ändå sätter fingret på att det borde vara tvärtom. Nu är det ju inte det liksom. Nej. Utan vi har ju sett någon form av liksom, kanske då, det beror på länge det håller i sig, men historiskt skifte här kring fotbollen. Vi vet ju inte liksom om det här är en tillfällighet. Nej. Eller början på en trend som varar i 10, 20, 30, alltså det vet man ju inte. Jag menar, det blir för historieböckerna att hålla reda på.
Ja, så kommer det bli. Och
då har vi varit mitt i den förändringen liksom. Men det är ju alltid svårt att veta när den väl sker.
Ja, ja, men det är, när man sitter här och nu, så är det ju inte så att du känner att oj, det här kommer ju förändras snart. Det tror jag inte, för Häcken har ju byggt en så stabil grund så att de kommer ju vara med och tampas, tror jag, över lång, lång, lång tid framöver i toppen, om de absoluta toppplatserna. Däremot så är jag inte lika säker på att IFK Göteborg inte kommer komma tillbaka dit. Alltså, vi har också sett gånger då det har skilt otroligt mycket från säsong till säsong. Exempelvis Häcken. Ja. Högmo, när han tog över, var låg de sist då, eller? Och sen så 1,5 år senare så stod de med SM-guldpokalen i handen liksom. Så man behöver heller inte slå fast det, men det kommer bli otroligt intressant att se hur Blåvitt förhåller sig till det här, och hur Blåvitt liksom klarar av att hitta kraft för att utmana dem. För vem vet, det kan ju bli också att Gais eller Utsikten kommer upp. hur ska man liksom, det är aldrig så att IFK Göteborg kommer alltid vara IFK Göteborg, men det är, ja, de behöver, det behöver göras någonting.
Mm. Spelmässigt från den matchen då, utöver det som vi redan sagt, så tänkte jag på Micke Rygaards och Benny Traorés 3-1 mål. Det kan väl förtjäna en litet hedersomnämnande i den här podden, för det tar mig fan ett av de värsta fotbollsmål jag har sett på ett tag här. Jag ska väl inte dra det så långt som Alexander Axén, som vi väl får hylla lite då, för han hade en rolig reaktion på det. Han menar på att det var det snyggaste fotbollsmålet han någonsin hade sett. Men det var ju ett otroligt mål, alltså det är trippla väggspel, ja, i princip. De utmanar ju någonstans ett samlat IFK-försvar på två spelare och tar sig igenom med ett tillslag i princip från en bit utanför straffområdet till boll i nät. Och det var ett fantastiskt mål. Ett av årets mål. Årets mål är ju ofta så här otroliga skott. Eller ja. Så, men det här är för mig hittills årets mål i Allsvenskan.
Ja, det är alltså det är sånt fotbollsgodis så att man, och naturligtvis är ju då min favorit Rygaard inblandad i det här. Nej, men han är ju ett geni i den här matchen. Han är ju ett geni. Alltså det är ju, han är så bra. Gör allt rätt. Han styr spelet första halvlek och sen så då den här lilla klacken, det samarbetet de emellan. Alltså jag skriver under, jag tycker också att det är det snyggaste målet i Allsvenskan. Och jag såg i Superettan, Erjon Sadiku gjorde ju ett långskott för ÖIS från typ 30 meter. Det är fantastiskt. Men där har vi ju det, otroligt snyggt mål så sett. Och det här var faktiskt på samma nivå fast på ett helt annat sätt. Man blir glad av att se den nivån på utförandet i våra svenska serier.
Mm. Det finns ju två olika skolor, det finns två typer av människor. De som liksom föredrar långskott i krysset och de då som föredrar de, vad ska vi kalla det, de mer sammansatta aktionerna som består av fler delar och fler spelare, och där tillhör jag då delen av befolkningen som anser att ju fler liksom spelare och svåra aktioner sammanlänkandet fotbollsmål består av, desto bättre är det när det kommer till årets måldiskussioner. Men det är ju alltid de här jävla långskotten som vinner. Vad hittar vi där i den här debatten?
Jag är nog fan mer ändå kanske.
En långskottsman,
ja,
alltså.
Fast jag skulle ju också, skulle jag få frågan typ, vilket är det snyggaste fotbollsmål som har gjorts liksom? Ja. Då hade jag nog valt Lionel Messis mål mot Getafe när han gör ett Maradona-mål. Liksom.
Ja, det var en dribblingsnär.
Ja, alltså, och det är ju inte riktigt att flera inblandade, men det är inte heller ett långskott.
Nej, men det är många aktioner.
Ja, det är många aktioner.
Till exempel Zlatans mot, vad är det, Nackbreda där, när skottfintar ner hela jävla Holland. Liksom.
Ja, precis. Absolut högst upp. Det är nog ändå de nummerna som fäster sig. Men annars är jag mycket långskottskille. Alltså.
Ja, men nu har du precis erkänt att du är i den andra båten här. Du är ingen långskottsman trots allt.
Nej, kanske inte då.
Det om det målet då, det har utkristalliserats en topptrio kan man väl säga här nu då efter 10 omgångar. Även om Häcken har spelat 11 då, de har ju den här liksom tidigare lagda matchen i omgång 18 då. Men i alla fall 10 omgångar är spelade. En topptrio där Häcken är ett av lagen, Elfsborg, Malmö, de andra två, Djurgården är väl en utmanare där rent tabellmässigt. Och då kan man veta det att BK Häcken har ju faktiskt haft samtliga de här tre, Elfsborg, Malmö, Djurgården, på bortaplan redan de har mött dem. Plus cupguld och ett extremt tajt spelschema. Jag ger ändå med beröm godkänt till Häckens 10 första omgångar här, även om liksom de är regerande mästare och bara ligger trea då.
Ja, jag tycker inte man kan... När de har spelat så här, du kan inte sätta något annat betyg än att det inte skulle vara godkänt.
Nej, med beröm godkänt.
Ja, med beröm godkänt. Ja, nej, men jag är på samma nivå faktiskt. Och,
nej, men kraven ska vara höga på en mästarlag, det tycker jag.
Det ska det naturligtvis vara. Och det är väl kanske så att det är någon förlust för mycket egentligen. För att man ska också hålla 3 förluster på 10. Mm. Fortsätter du så, då är det 9 förluster på 30. Det räcker inte till guld oftast.
Men det var därför jag la in de här brasklapparna. Då, att de har haft ett jävla tajt schema. De har vunnit ett cupguld under tiden. Liksom.
Ja, absolut.
Och de har haft de här tre, alltså Elfsborg, Malmö, Djurgården då, som ju har visat sig vara de starkaste lagen utöver Häcken. De har haft dem på bortaplan. Då, så det var lite utifrån det.
Det får man ha med sig. Och sen tycker jag också man ska ta i beaktning liksom, hur har det sett ut? Och visst att det finns ett par plumpar, så Halmstad är ju en sådan, men annars har det ju varit en fotboll som har varit på en nivå som jag tycker har varit ett steg upp mot vad de levererade i fjol faktiskt. några matcher här då när Olden Larsen var i han är ju fortfarande i strålande slag, men när han löser Sadik och Traoré, alltså de bara matar, och igår också, alltså den andra halvleken de gör, det är ju inget lag som har haft sån höjd som Häcken har haft. Det de behöver, det är ju pusha upp kanske lägsta nivån lite grann.
Mm. De har ju trots allt inte haft alla bästa spelare på planen samtidigt heller, eftersom Simon Gustafsson kom in och gjorde sina första minuter här i derbyt då, och då var Sadik inte med, så de har ju liksom inte haft sin bästa elva på planen tillsammans, har vi ännu inte sett i Häcken. Det kan man också ta med sig. IFK Göteborg idag, raka motsatsen lite där, 7 poäng på 10 fighter, och jag menar, det är ju underkänt såklart, men alltså jag tänker när man ser Blåvitt, om man försöker sätta sig in i Blåvitt då, jag känner mig inte orolig för att IFK Göteborg ska åka ur Allsvenskan 2023. Fastän de ligger på de här 7 poängen,
Nej.
Jag har inte den känslan. Jag kan inte känna den oron.
Nej, jag återigen delar den uppfattningen också. Jag kan inte säga att jag tycker att det är för mycket i prestationerna som har talat för att det här är ett lag som ändå ska liksom kunna ta sig upp på säker mark. Nu, man ska inte dra för stora växlar av Häcken borta på Bravida. Det är många lag som har det väldigt svårt där. Det som är lite vanskligt det där, det är ju om de själva går runt och tänker att de inte alls är oroliga heller. Man ska inte vara för orolig, men man ska ha medvetandet liksom om att om vi inte börjar ta poäng här så kommer det bli jobbigt. Och det är ofta att man inser det lite för sent, att de här stora klubbarna som hamnar i skiten, att åh jävlar, nu, herregud, nu är det panik, nu måste vi spela bara lyfta långt och försöka grisa oss till segrar, och så är det för sent, och då kommer den här extrema pressen för IFK Göteborg, för Hammarby, för AIK, förr eller senare, hur positiva Blåvitt-supportrarna än är nu, förr eller senare kommer den här pressen. Om du är fast förankrad i botten när det har gått 20 omgångar, då är det lite svårare att ta sig upp. Men de har ett gyllene läge nu, vill jag säga. Mjällby hemma, Sirius borta, efter uppehållet har vi Halmstad borta och Varberg hemma, tror jag, om jag har rätt för mig här. Där ska poäng in.
Så är det, och den intressanta matchraden du rabblar upp där, för mitt emellan de 4 matcherna så kommer ju då en månads uppehåll i princip. Men jag tycker ju verkligen att de här 2 nu, Mjällby hemma, Sirius borta, som du nämner, det stakar ju någonstans ut vägen för hur de måste agera och så. Alltså vinner de här 2 matcherna, då tror jag den här känslan vi har är ganska rätt ändå, att det är liksom ingen jättefara på taket. Skulle de nu förlora även dessa, då måste de gå in ganska tungt i transferfönstret, jag faktiskt, för att inte riskera att hamna långsiktigt i den här situationen du beskriver. Då måste de verkligen få in en mycket bättre mittback än Hausner, så att de kan spela Gustav Svensson där han egentligen behövs, även om jag nu tycker att Gustav har varit ganska bra som mittback. Men de behöver liksom få in en ytter, eftersom Sebastian Olsson och Kanej är skadad, och de behöver i så fall också få in en anfallare eftersom Marcus Berg är så väldigt långt från sin nivå, och Suleiman Abdullahi då inte, ja, han såg väl möjligen något piggare ut nu när han kom in mot Häcken där, men han är ju heller inget att hålla i när det blåser i det här läget, så att i så fall skulle jag säga att de behöver i princip värva en i varje lagdel.
Ja, och jag tycker alltså Oskar Wendt, han har det kämpigt, även om jag tycker han kontrollerar Sonko igår på ett ganska bra sätt, men om man ska bygga en ramstark defensiv så där, så vet tusan om det inte behövs någon vänsterback också, för jag tycker Tronsen, nu var han inte så bra igår, men jag tycker ju Tronsen ändå har väldigt intressanta egenskaper och känns mer för mig, nu har man inte sett han spela vänsterback så man kanske ska säga så, men han känns väldigt kompatibel med att spela på det där centrala mittfältet.
Jag tror han, Gustav och Hagen skulle kunna bli ett bra tremanna mittfält faktiskt, för att då får du Gustav som stabiliserar och Tronsen inte behöver tänka för mycket sånt och inte Hagen heller egentligen. Nej. Då har du nog ganska bra rollspelare som kan fungera bra ihop det.
Så är det. Men allra mest tycker jag det är en ytter och någon som kan sätta bollarna i nät. Alltså, Karlstrand gör ju sin bästa match på kanten hittills igår, tycker jag. Men alltså man kan inte hålla i honom när det blåser. Och Berg, han kämpar ju med målformen. Alltså, det händer ju inte riktigt så mycket som Blåvitt-supportarna hoppas. Och på kanterna är det för tunt, Markovic är helt under isen, och Norlin, han har ju sina spetsegenskaper i det hårda arbetet, och nu gör han mål, ett fint mål också skulle jag säga, men det behövs mer, det behövs högre klass där.
Men du litar på Hausner alltså där bak?
Alltså jag tycker att det är lite, Jag tycker det är lite för tidigt att döma ut honom. Alltså han hade en lite halvstök i försäsong där och det var försvann. Dels så hämtade han väl sig efter någon knäoperation först och sen det har varit lite små grejer. Det var något familjeskäl och sådär och kom lite snett in i det och Bångsbo då som inte riktigt har den här pondusen och blir stort ansvar på Hausner. Alltså jag vet inte, jag är väl inte helt övertygad om att Hausner och Bångsbo är...
Tillsammans funkar de inte alltså. Fan, alltså. För Bångsbo ser ju alltid mycket bättre ut när han spelar med
ja,
Gustav.
Ja,
liksom.
Jag tror han behöver den. Men jag är lite inne på fortsatt med Gurra som mittback. Jag tycker Gurra har varit så pass bra. Där kanske åka att Hausner då är där bakom får växa in i det. Men jag tycker inte man kan säga att Hausner liksom är en floppvärvning. Hittills har det ju inte varit någon lycka värvning, men jag för tidigt och liksom sätta den etiketten på honom tycker jag.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vidare till nästa derbyfight då, Gais ÖIS. Snart 12 000 biljetter sålda. Det kanske det har passerat i detta nu när vi pratade. Senast jag kollade var det drygt 11 500. Så det här kan väl bli den högsta publiksiffran på ett sånt här derby på vad fan var det jag såg? 5-6 år eller?
Ja, 2018 så hade vi 13 300 på matchen tror jag. Mm. Då tror jag inte att det var sålt så mycket två dagar före match. Det hade ju varit riktigt häftigt om det gick att överträffa den. Sen har ju Gais sålt typ 2100 årskort och på några matcher så har det varit, bland annat hemmapremiären, var det sålt 5000 och kom det 4-1. Så några av de här årskorten tror jag tveksamt om de dyker upp. Men det är en otroligt fin siffra.
Vad gör de här årskorts?
Jag vet inte fan. Jag vet inte om det är liksom årskort som är liksom stödårskort eller om det är företag som inte nyttjar dem eller jag vet inte tusan.
Men får de ha sponsring typ då? Eller så när man köper?
Kanske. Jag vet inte. Men det är i alla fall så faktum är liksom att det har varit lägre siffror som har kommit på matchen än vad som är redovisat sålda biljetter och då tror jag i alla fall att det måste ju vara årskort. Du köper inte en lösbiljett och skiter i att gå på matchen.
Liksom. Nej, du menar så. Nej.
Men oavsett vilket så kommer det bli en riktigt fin siffra. Jag tror skulle de slå den från 2018 då är det den bästa sedan de möttes 2009 på invigningen på Gamla Ullevi om jag har rätt för mig. Mm. Och då var det allsvenskan. Så otroligt jäkla kul att det är som puls runt den matchen på den fronten.
Sen har ju formkurvorna svängt på ett intressant sätt till den också får man ändå säga. För att jag menar och det blir ju onekligen en extra krydda att annars hade det varit den här liksom ångestladdningen över kanske ÖIS och Gais som bara marscherar på. Det är väl i och för sig också en intressant förhandsbild. Så, men jag menar nu har ju ÖIS börjat vinna samtidigt som Gais har börjat, vad ska vi säga, krampa lite lätt.
Ja, Ja, kramp, de, alltså spelmässigt, om vi pratar Häcken, för mig är guys, det är det bästa laget hittills i Superettan efter snart en tredjedel har spelat. De har 23 avslut tror jag mot J Södra, förlorade matchen, gör 0 mål. De har över 20 avslut, jag läste någonstans 28 avslut mot AFC, gör 0 mål. De har problem med effektiviteten, men spelmässigt har de varit fortsatt bra. De gör två bra insatser i de här matcherna. Men det är ändå... Jag skrev det i min fem punkter. Hade man fått frågan för några veckor sedan vilka som vinner derbyt? Ja, klart guys vinner. Det är inget snack. Jag är ju liksom kändes långt efter.
Nu är du inte lika säker.
Nu är jag inte lika säker faktiskt. Nej, alltså ÖIS har visat den offensiva spets som de visar mot Gävle, som i sig var halvdassiga Gävle ju, men Isak Dahlqvist, nu har Kristoffersson Bärkroth tillbaka in som tia där. Han har otroligt stor påverkan på det här laget. Det märks att de blir lugna på ett annat sätt när han är på plan. Så ja, styrke för honom. De har ju ändrats lite formmässigt, så tittar man bara på liksom de här gröna och röda pilar så där, så kommer det vara ÖIS som någonstans är på väg och liksom seglar in med bäst form till den här matchen. Och det känns ju lite konstigt ändå med tanke på hur man har betraktat de här olika lagens inledningar av Superettan. Men jag tror också det är kul, för det blir liksom, alltså jag tror det är bra för matchen som helhet att ÖIS i alla fall är på gång, för det hade varit deppigt om de liksom hade kommit till det här derbyt utan en enda seger och att det hade varit mörkt och grått där.
Sen är det ju intressant då, derby är ju mycket kamp och dueller och allt kan hända i ett derby, och sen slutar de alltid 2-2, det är ungefär så det brukar bli, men det finns ju två tränare också, Fidde Holmberg, IFK Åbyn, hjärnornas kamp där. Jag minns ju Gais IFK Göteborgs derby här i kuppen i våras, även om det som sagt var i Svenska kuppen och så, och det är svårt att dra allt för tydliga slutsatser av det, så minns jag ju Holmberg som han hade ett par väldigt intressanta taktiska drag mot IFK Göteborg, där han förändrade dessutom på ett klokt sätt i halvlek kring Mervan Celiks kantspel var det väl, om jag minns rätt här nu. Så att jag har ju någon slags bild av att om Åbyn är lagbyggaren och papp och som kan liksom ta hand om unga spelare och få dem att växa i en bra miljö. Så är Holmberg, som ju också har många av den typen av goda egenskaper, kanske en lite smartare taktisk hjärna, jag vet inte.
Ja, den är svår. Alltså jag tycker ju Fidde är ju väldigt mycket så här lagbyggargubbe, ja, också. Men Jeffrey har ju varit väldigt, han har varit väldigt modig i sina taktiska beslut under matcherna. Typ att han tog av Daniel Paulsson i 53:e minuten mot J Södra. Paulsson som aldrig blir utbytt i princip. Och de få gångerna han blir utbytt, då är det liksom 85:e, 89:e sådär. Och har lyckats förändra på ett bra sätt. Och han har gjort trippelbyten. Han har varit väldigt sådär... men jag håller ju med om att Fidde läste den matchen mot Blåvitt väldigt bra, och att han har ofta, han känns väldigt uppmärksam, alltså att han följer spelet så jäkla noga så att han hittar de där dragen, så jag delar väl ändå bilden liksom, men jag tycker också att Jeffrey har varit ganska bra på det, så det kan bli en riktigt spännande match dem emellan. Det kommer ju vara en riktig höjdpunkt, alltså Jeffrey mot Fidde, verkligen.
Och det kommer du att tillsammans med andra kollegor här på GP-sporten, du och Adam Fröberg, väl,
ja, det blir det,
ta upp i en, faktiskt en specialpodd som vi kastar ut här närmare in på matchen. Så om ni tycker att vi pratar lite om själva derbyt här, så kommer det komma en hel jävla derbypodd här inom kort, så att det är bara att växla över till den när ni har lyssnat klart här. Vi ska dock inte släppa guys riktigt än. För vi måste ju plocka upp, Filip, din intervju här nu då. Vi måste plocka upp din intervju med mannen som nu kallas för Rosledaren i rikspressen, noterade jag, Niklas Karlström. Alltså det här uppmärksammade tre rosorna som då blev polisanmält som någon form av hotbrott efter Gais match mot J Södra. En ironisk gest var väl slutsatsen av hans resonemang i din intervju där. Mm. Och då undrar jag, tycker du då som intervjuar honom att han känns trovärdig i sin förklaring?
Med
tanke på att han är ju liksom... Det är ju polisanmält där, ja, så då blir det ju en fråga, vad fan menar han med det här egentligen?
Ja, så är det ju. Jag har ju arbetat och följt Gais under väldigt många år och Niklas Karlström har varit en del av den föreningen under väldigt många av de åren. Så som jag har lärt känna honom i mitt yrke och hur han är som person, så är han ju kanske en av de allra mest sympatiska, alltså ledarna, och som alltid har en trevlig attityd och som internt vet jag är otroligt älskad av Gais-spelare och Gais-ledare. Så att han är en människa som sprider väldigt mycket värme. Så när jag först hörde att det är Niklas Karlström som har gjort det här, och man då kopplar ihop det med det du läser eller får till dig i brottsrubriken olaga hot och sen då rosor, så här, så blir man ju, jag blir chockad över att det var han. Sen när han då förklarar lite hur han tänker och sådär, han är ju lite så som han beskriver sig också, han är lite full i fan eller man ska säga. Och jag hoppas, och det var så det kändes när jag pratade med honom, som att det här var inte hotfullt menat. Men samtidigt så tänker man lite så här, ja, är du på skämthumör efter en sån där? Men jag tror han försökte väl markera på något sätt, istället för att gorma på domarna, så tänkte han väl så här, ja, de ska få en bukett för så, åh vad bra ni var, liksom ironiskt menat. Jag tycker ändå att han känns trovärdig och kändes ärlig med hur han resonerade. Och så som jag har lärt känna honom så vill jag inte misstro det i alla fall. Mm. Men det är klart att aktionen, alltså, ja, man undrar ju fortfarande liksom vad ja.
Alltså det jag undrar eller tänker kring det där då, jag menar det, jag kan ju inte, jag är ingen tankeläsare, så det kan ju mycket väl stämma där att det är en ironisk gest som man säger. Givetvis, jag ifrågasätter bara med vad är det liksom för människor som jobbar med fotbollen, om man liksom under en fotbollsmatch, för att man är irriterad på en domare i så här många led liksom någonstans, inte hindrar sig innan det. Vad har man liksom sitt fokus på? Hur resonerar man kring betydelsen av så här domarinsatser? Alltså det är så jävla konstigt agerande att inte någon gång under alla de stegen som leder fram till det här, ja, men det här kanske inte jag ska göra liksom. Mm, mm. Alltså det blir väldigt märkligt för mig.
Ja, och det håller jag med om. Alltså det är, för han är på läktaren, han tar vägen ner, han står där och sen kliver in i katakomberna. Sen menar han ju på att ja, blommorna står, han passerar blommorna. Det är ju inte så att han hade en tanke om att nu ska jag springa och leta upp några blommor, utan det blev väl ett infall. Han är på känslomässigt väldigt mörk plats och sen kliver han in där. Men det är klart att man, jag håller ju med dig, alltså, som klubbledare och varit med så länge, så man, liksom den röda varningsflaggan in i huvudet borde ju så här bara stopp, 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 stopp. Men ja, det, sen vi gör alla misstag och han var väl införstådd med att det här är ett stort misstag av honom, och jag tycker ändå att man, ja, han kliver fram här på ett sätt som väldigt många andra i såna här situationer, när det kommer polisanmälningar eller saker som händer i klubbarna, så är det ofta hysch-hysch, ingen vill ta på sig, det ska bara mörkas och så hoppas man att det ska rinna ut i sanden, aldrig någon ska prata om det. Och ibland så blir det ju då att, ja, med tidningar och så är det ju olika namnger och sådär. Vi namngav ju inte honom exempelvis innan han själv trädde fram. Och det tycker jag ändå, ja, för mig väger det upp det misstag han har gjort. Alltså det var ett såklart övertramp, idiotiskt gjort. Men kan man ändå kliva fram och fronta med sitt namn och bild att det var jag som gjorde det här. Jag är korkad, jag vet knappt vad jag gjorde. Liksom, det är otroligt dumt gjort. Då tycker jag ändå att man växer jävligt mycket som person. Men återigen, en idiotisk aktion från början naturligtvis.
Ja, nej, men det tycker jag självklart, och det är viktigt att säga att grunden när man gör fel är ju att kliva fram och erkänna skuld. Mm. Alltså, gör du det så har du gjort väldigt mycket rätt. Liksom. Mm. Sen kan det ändå få konsekvenser. Men att kliva fram, erkänna skuld, lova bot och bättring, den vägen försöka förändra sitt beteende, det är liksom grundläggande, och där tickar han ju i alla boxar på det agerandet, så att det är ju en väldigt bra konsekvens, och ja, men som är resultatet av den här intervjun då som du gjorde med honom. Men en sak jag tänkte på lite, det som lite liksom som jag funderar på då, för jag har ju också gjort lite researching den här players managern, som är väl hans korrekta roll då. Ja. Och jag kan ju inte honom, men jag har hört en del att han kan vara ganska så hetlevrad och vad ska vi säga, ofiltrerad på läktaren just mot domar och så här liksom. Delar du den bilden som följer Gais, eller är det en orättvis beskrivning av honom?
han sitter ju inte, de är ju på, han är ju ibland är han ju nere med laget och sådär, och ibland sitter han på läktaren, och det är inte alltid man sitter bredvid honom. Jag har sett Niklas Karlström var uppriven, och jag har sett honom ja, men skrika saker mot domaren där man har känt att okej, tagga ner lite sådär. Men jag har också sett honom ganska ofta agera, ja, men väldigt sans och balans. Alltså det är inte så att jag skulle vilja benämna honom som någon slags skräckexempel, och han brukar ju aldrig i liksom intervjusituationer eller sådär med domarsnack och sånt har jag liksom aldrig hört honom gnälla över domar på det sättet. Han är väl, jag tolkar honom som en väldigt mycket känslomänniska, kanske lite svårt att lägga band på sig i stridens hetta, men brukar ändå agera med eftertanke, och han är ju ofta, han var ju liksom framme till Friday där och sa liksom, för han ville väl söka upp domaren efter liksom att nej, men du ska inte göra det, och så sa han, det var ju också lite kritiskt mot sig själv, att jag predikar för spelarna att gnäll inte om filmningar, tjata inte på domaren, håll inte på med dem, utan säg det till oss då, så får vi väl i så fall ta det vidare, och så går jag själv och gör en sån här grej. Han menar på att ja, då har man liksom tappat lite trovärdighet gentemot spelarna. Men han räddar väl kanske upp det då genom att be om ursäkt på ett sätt. Men jag vill inte, jag tycker det är en felaktig bild att beskriva honom som någon slags värsting på läktaren. Jag har sett många klubbledare på läktaren som har förfärat mig mer över hur de har betett sig.
Ja, jag förstår. Men det är ju på sin plats faktiskt att lyfta klubbledares agerande generellt, med tanke på hela den här ganska liksom absurda situationen för domar och det otroliga fokuset där på domslut. Så att jag menar, den här händelsen sker ju liksom i en kontext också. Det är väl
ja, det så det är det ju. Ja, det blir ju väldigt olyckligt kan man ju säga, att under en vår där vi väl aldrig har pratat så mycket om domar och domslut, och det har varit, ja, men väldigt uppeldad stämning mot domarna, och var har vi babblat om hela tiden. Och så att det sker då liksom, i det här läget, så har samtliga klubbledare i landets olika klubbar lite extra ansvar.
Precis så.
Att bete sig. Så kan man väl sammanfatta det.
Så kan man absolut sammanfatta det. Därmed lämnar vi derbyveckan och ÖIS och framförallt GAIS då. Och kastar oss över till vad man skulle kunna kalla för en historisk fotbollsmatch. Då tänker jag då på Elfsborgs 3-0-seger över Malmö FF på Borås Arena. Och då syftar jag ju inte bara då på att vår kollega Joel Besseling missar den på grund av en bokad charter till Kreta, utan på att Elfsborg 1. i princip sålde ut arenan för första gången sedan Anders Svenssons dagar. 2. tvåla till Malmö FF med solklara 3-0. 3. kliv upp i allsvensk serieledning. Och 4. det föll inte en enda jävla regndroppe under hela den här matchen i Borås.
Och 5. du fick våfflor i pressrummet också.
Jajamän, det var våfflor i pressrummet. kollega på Sportbladet, Per Boman, tyckte de dock att han var för dåligt gräddade. Så.
Uff, alltså ni är aldrig nöjda.
Nej, men vad fasen, jag tycker du har också otroliga krav på de här pressfikarna. Så.
Ja, det ska man ju ha. Jag menar, ska man inte liksom uppmärksamma klubbarnas, vad de håller på med, så behöver man ju ha ett blodsocker i balans. Som så.
Det är väl i sig helt sant. Nej, men det var ju på många sätt en, ja, du nämnde ju det själv, att det fanns många olika aspekter som var speciella med den här matchen. Och på sättet Elfsborg faktiskt ja, kliver ut och klär av Malmö FF, vill jag säga. De bara städar av dem som ingenting. Så ruskigt imponerad.
Det var en ganska intressant match ur det här perspektivet, possession versus eller bollinnehav mot icke-bollinnehav då. Alltså, jag har inte de exakta siffrorna, men jag tror att Elfsborg hade under 300 passningar. Malmö hade över 600 passningar. Det var alltså ett 70% i bollinnehav för Malmö, 30% lite drygt för Elfsborg. Och ändå är det Elfsborg då som vinner med 3-0. Det hade ju gått att använda som ett argument i den debatten om man hade velat.
Det hade absolut gått att använda som ett argument i den debatten. Men... Och det, alltså vi kan ju också säga, utsikten leder Superettan. det är inte mycket bollinnehav på de gubbarna heller. Det var inte det för någon omgång sen när jag tittade i alla fall. Det var inte över skiktet då. Mm. De har varit ganska direkta. Så ja, det där med hur viktigt bollinnehavet är, det tycker jag, det har fått lite väl mycket. Alltså bilden blir ofta att ja, men har vi mycket bollinnehav då är vi ett bra fotbollslag. Men det handlar ju om att man ska vara bra i sitt utförande oavsett hur man gör det. Och Elfsborg är förbannat bra i sitt sätt att spela fotboll. Och de hade inga problem med att låta Malmö spela runt i sina trianglar och sådär. De kom ju egentligen ingenstans, tycker inte jag i alla fall. Och Elfsborg samtidigt då sylvassa i sina omställningar och har en skärpa på de offensiva spelarna som jag inte riktigt har sett där inne. Alltså jag tycker de är så otroligt skarpa och slutet där när Niklas Hult, han springer runt och gör överstegsvinter och leker runt och alltså det där, jag har inte sett Elfsborg. Och jag tycker också den mentala aspekten är väldigt intressant. Jag tycker de har varit lite så här darrat när de väl har hamnat i skarpa lägen de senaste åren, för det har ändå varit ett par gånger där de har varit med i lite toppkänning och sådär, så har den stora matchen kommit och så har det inte riktigt, det är i alla fall min bild av det, nu har jag inte sett alla Elfsborgs fighter och sådär, men det är min bild av det, att de har inte riktigt kunnat koppla på det där sista inför den stora utmaningen, lite som Häcken hade problem med bortamatchen mot storklubbarna tidigare, nu bara kändes de helt obrydda av det här. Och för Boråsfotbollen så tycker jag det är otroligt roligt att det får ske på det sättet när Borås Arena då är utsålt också. Vi har suttit och kastat skit på Elfsborgs publiken över hur dåliga de är på att ta sig till arenan nu.
Nu rev de ju bort de här skynkena så de kunde trycka in nästan 14 000.
Ja, ja.
Vad fan har de har tagit ner lite publikkapacitet eller förr? Ja, då var det ju ändå 15-16 var det väl uppe på?
Ja, jag tror att det kom att det var 13-5 någonstans på den här matchen. Ja. Så att den var väl inte helt slutsåld utan jag tror att de hade kunnat ta in en bit över 14 000. Men det är precis som du säger, så rymmer väl arenan egentligen fler.
Jag tror Besseling sa något om att någon sektion hade spärrat, att det var lite mer så här till borta klack och sådär. Så det kanske har minskats med något. Besseling får väl ge oss en fullkomlig redogörelse om det.
Han har inte koll på det. Han sitter i en solstol på Kreta.
Han får väl ta reda på det när han kommer hem. Ja. Någon gång ska han väl lämna den platsen. Eller?
Ja. Apropå så brukar han säga det att Elfsborg älskar fotbollsmatch där de får spela sitt tidiga pressspel mot ett fotbollslag som gillar att rulla runt då. Så det, utifrån det jag var inne på tidigare, det här med många passningar, få passningar, så var det verkligen den typen av match också. Mm. Malmö var ju konsekventa, de fortsatte ju, Henrik Rydström och deras tränarna fortsatte ju med att nöta det här då, och Elfsborg körde sitt pressspel så här då. Så det var ju, apropå Hjärnas kamp tidigare, det var ju också en intressant taktisk kamp där. Och den får man ju ändå säga att Jimmy Tillin vann, om inte på knock så är det i alla fall en klar seger. För Rydström satt på presskonferensen efteråt och sa att han hade förberett sina spelare inte just för dåligt, inte just på det här pressspelet, utan man hade förberett sina spelare för dåligt på Elfsborgs omställningar då. Mm. Så att det är väl bara att utse Tillins segrar i den matchen.
Hur kan man förbereda sina spelare för dåligt på Elfsborgs omställningar efter att ha sett Elfsborg spela fotboll?
Det var precis den frågan jag ställde till Rydström. Eller jag började ställa den, för när han hade sagt det så gick det lite andra frågor innan jag fick ordet. Och så fan, du sa här att du har förberett dina spelare för dåligt på Elfsborgs omställningar, och sen skulle jag precis lägga till den här då, alltså vad glömde du det, eller hur kan du göra det liksom? Men då avbröt Rydström mig och så backade han lite från den att han insåg väl att här skulle komma en fråga som blev lite krånglig då. Så då menar han väl på liksom att han hade väl kanske tagit upp det med dem liksom, inte, han vill inte säga att de inte hade lyssnat, men att de sen inte utförde det rätt då. Så att då fick jag ju fråga honom, menar du på att ni underskattade Elfsborg lite grann och så, men det vill han ju inte hålla med om. Och sen hade liksom resonemanget glidit iväg lite för långt från kärnan. Rydström är ju lite lurig på det, för att han pratade så jävla mycket så att han är som en politiker på det sättet. Så plötsligt så har du glömt av vad fan du själv frågar honom liksom, för han har glidit iväg på något annat jävla resonemang.
Ja, han är väldigt bra på det, sväva liksom. Så, men konstaterat, absolut, Jimmy Tillin, klar seger i coachkampen då.
Jag hade tänkt fråga till Lin om man kunde bjuda på en liten segerdans på podiet där på presskonferensen, men sen så fick jag inte första frågan och då föll det lite grann. Men jag tycker det hade varit roligt, för han ville ju verkligen inte bjuda på något extra till Lin. Vi har skojat om det när du varit borta i podden, jag och Joel, om honom, liksom, hur han vägrar att bjuda på någonting extra även nu när det går bra för honom då. Så det var roligt att fråga om han kunde bjuda på en dans. Men Boman, som vi nämnde tidigare, han frågade efter vi hade försökt få Thelin att uttrycka någon form av liksom att det här ändå var en speciell match. Då frågade Boman, men unnar du dig inte att känna dig lite lycklig då? Och då sa han faktiskt, jo då, jag är jättelycklig. Det är klart att man ska njuta av den här matchen. Det har jag sagt till spelarna också. Men vi måste snabbt tillbaka till fokus igen. Och vi kan inte fundera på att vi har vunnit 8 raka. För det är svårt att ladda om och bla bla bla. Liksom. Ja. Men han sa i alla fall att han var jättelycklig.
Det kan vara
det starkaste Thelin-citatet någonsin faktiskt. Jag är jättelycklig.
Ja, det är fantastiskt. Att han ändå kunde glänta lite på det. Men såklart också att han direkt, vi måste vida och sådär, det många tränare, men han är väl någonstans allra främst i det ledet, men många är ju rädda för att det ska framstå som att man liksom, nu har vi vunnit en viktig match, nu har vi det asgött och njuter av livet. Jag tycker fan det borde de kunna säga oftare faktiskt.
Absolut. Filip Troler, vad kan stoppa Elfsborg i toppen här nu? Nu har de Djurgården i nästa match.
Ja du, det är svårt att säga faktiskt. Alltså jag tycker väl fortfarande att Häcken har som sagt haft högst höjd. Malmö inledde bäst, så väldigt kontrollerande ut. Jag tycker Malmö har fallit tillbaka lite i prestation nu på sistone också. Elfsborgs fart, som jag ser det så är det väl Häcken då. Eller att Elfsborg inte lyckas ersätta Jakob Ondrejka på ett bra sätt. Skador och sånt naturligtvis, men det gäller ju alla lag. Men här och nu så ser jag ingenting som kan stoppa dem från att vara topplag i alla fall.
Nej men jag håller med om det. Det är väl just liksom startelsmässigt är de nog så bra, men jag är tveksam till att de har truppen i långa loppet, särskilt som de tappar och Ondrejka. Men vi har nämnt det tidigare, det kommer ett transferfönster där som blir intressant även för Elfsborgs del. De behöver ju kanske då ersätta Ondrejka, även om den här Ahmed Kassem har kommit in väldigt bra i nummer 10.
Det är bra i denna matchen alltså. Han var väldigt bra i denna matchen.
Jättebra. Han var jättebra igen liksom. Men han spelar ju som 10 nu, han kan ju egentligen gå som ytter då, så att det kan ju vara, och så har de ju Bernhardsson också som har skadeproblem. Så. Men någonting kommer de behöva göra tror jag, för de har inte den bredden i truppen, särskilt inte som den bredden som Malmö FF har, men det är ju ingen annan klubb som kommer kunna ha heller.
Nej, där är de ju långt ifrån, och det är ju Häcken också långt ifrån. Alltså titta på gubbarna som Malmö kan kasta in i matcherna, det är ju på en annan nivå. Det är väl Djurgården som kanske är närmast efter där liksom. Men Elfsborg behöver stärka sin trupp, men det är väl en klubb som mår väl ekonomiskt. De skulle väl kunna spänna musklerna lite grann, tänker jag nu när de har gett sig så himla fint utgångsläge efter våren, även om det är 2 omgångar kvar att lira sådär. Så.
Ja, men det tror jag de kommer göra. Det blir dags för klubbchef Stefan Andreasson att lufta lädret där, så att Elfsborg hänger med i toppen under hösten, sommaren och hösten sen också.
Lufta lädret och slaget om Borås, det är dina 2 favorituttryck.
Det kan det vara. Sist men inte särskilt trist i den här podden, Svennisgalan.
Ja.
Vad har varit bra? Mycket bra och mycket, mycket bra. Du har inte glömt av vad det står för Filip under tiden du var borta.
Nej.
Jag behöver inte dra det igen då.
Nej, det gillar du också.
Apropå favorituttryck. Vill du börja då eller ska jag ge dig lite chansen att hämta andan? Eller har du dina 3 klara?
Ja, men jag kan väl börja.
Ja, låt höra.
Bra. Noah Kristoffersson, ÖIS. Mm. Han har sett ganska vilsen ut i vissa matcher. Han värvades till ÖIS med extremt stora förväntningar på sina axlar. Han hade vunnit skytteligan i ettan södra. Jag var en av dem som hypade upp honom till 1000. Tänkte att det här kommer bli helt perfekt för ÖIS. Han kommer lysa, han kommer vräka in mål i Superettan, klassspelare. Har sett trubbig, vilsen, lite så här, skapat en del chanser, men tekniken har fallerat i de avgörande lägena, avsluten har varit tama. Nu har han gjort mål. Är det 3 raka hemmamatcher? 3 mål på 4 matcher. Han är igång nu senast. Målet han gör mot Gävle är ett Noah Kristoffersson-mål. Lång rensning från Haglin Sangré. Han springer och lurar mittbacken, Gävles mittback som missbedömer. Tar målen med sig, håller undan för den andra mittbacken och sen bara lättar läckert in den till 3-1 förbi målvakten. Ett riktigt tjusigt fotbollsmål och ett Noah Kristoffersson-mål. Så Noah har börjat göra mål och han har dessutom börjat göra mål som är karaktäristiska för honom. Suveränt för ÖIS naturligtvis.
Mm, potentiell derbykung där då. Mm. Vad har varit mycket bra?
Får jag faktiskt säga Häckens mittfältstrio. Alltså, jag tycker Rygaard har vi pratat om hur fantastisk han var. Samuel Gustafsson du vet, han sticker inte ut i den här matchen, ändå är han så jävla bra liksom. Mm. Och sen tycker jag Romeo Amane förtjänar lite faktiskt hans inledning på matchen, hur han är med och bygger trianglar och rör sig och otroligt hal, Blåvitt får inte tag i honom för 5 öre, och de tre, hur de bara nöter ner med sin bollskicklighet och sina platsbyten, alltså det jag tycker det är så rolig fotboll att titta på också, och jag undrar hur fasen ska Simon Gustafsson kunna peta Amane, alltså det blir
det kommer han att göra.
Jo, det kommer han väl att göra, men det är en, du måste ju hålla med mig om att han har varit var väldigt fin i derbyt.
Mm. Man kan säga så här att Joel Bessling har det säkert behagligt i en solstol på en strand eller på en klippa på Kreta, men att vara en del av Häckens tremanna mittfält när du har Rygaard framför och Samuel Gustafsson bakom, det måste vara nästan ännu behagligare tillvaro. Tänk att få lira fotboll på det mittfältet. Bara låta motståndarna ha fullt kå med dem och så kan du trippa runt där omkring. Vilken jävla tillvaro.
Ja, herregud. Till och med du och jag hade kanske kunnat få in ett mål då, eller?
Ja, det är jag helt övertygad om man lirar med dem två.
Ja, nej, fantastiska fotbollsspelare, artister. Den typen av spelare som gör allsvenskan extra älskvärd när den ofta får skit för att inte liksom hålla fotbollskvalitet och sådär. Så titta på de två och även Romeo så ja. Det är riktigt fina gubbar.
Mycket, mycket bra då.
Där vill jag credda Gais och ÖIS-supportrarna för det är inte så att det har skrivit spaltmeter. Vi har ju fått fokusera mycket på det första derbyt som ligger här. Andra tidningar har inte gjort jättemycket. Men jag tycker att klubbarna och supportrarna själva ska ha feta klappar på axlarna för hur de hetsar mot varandra med glimten i ögat och hur de pushar på och bara matar ut info om hur många som har sålts. Och det rapporteras liksom på alla möjliga Twitterkonton om den sektionen är slut. ÖIS-arna säljer dåligt och så kommer ÖIS-arna med svar och så fan helt plötsligt har ÖIS-arna också sålt på hyfsat. Och, jag gillar det sköna tugget, den sköna hetsen, hur de har byggt upp det här derbyt faktiskt i stor utsträckning just kopplat till matchen på egen hand. Jag är otroligt imponerad av både supportrar och klubbarna också. Så mycket, mycket bra för den insatsen.
Det är ju intressant för att man brukar säga att Twitter är ganska som en bubbla. Det liksom kan se stort ut men det når inte särskilt stor del av befolkningen egentligen. Jag vet inte fan vad man pratar om det är 5% eller vad det är liksom väldigt lågt. Men om effekten ändå är att du den vägen via marknadsföring den vägen får till en många sålda biljetter helt enkelt, då har ju det uppenbarligen lyckats då, om det inte finns några andra liksom marknadsföringskanaler.
Nej, jag vet ju inte om det är Twitter, men känslan, man man får som fotbollsälskare i staden Göteborg när man går in där, så det enda jag ser det är liksom de här rapporterna om derby, publiksiffror och jag ser ju också att Gais pushar väldigt mycket varje dag nästan. Och ÖIS hade likt Gais också tagit fram någon sån här skön retroaffisch och sådär, så jag tycker de ändå har gjort lite kul grejer och jag tycker bara väldigt roligt att det här derbyt liksom får den förhoppningsvis då den publiken det förtjänar, för det är också två jäkligt roliga lag att titta på i år, så jag tror det kan bli en derbyfest.
Bra, tackar vi dig för Svenneskalan. Då ska jag dra min. Bra ger jag faktiskt i kvaliteten på allsvenskan i år. Om man tittar på tabellen så har du IFK Göteborg som ändå spelar okej fotboll. Du har AIK med ett otroligt namnkunnigt lag och du har Hammarby som ju också har med allsvenskan mått med ett bra trupp. De måste kämpa ner i botten. Även om det kanske beror på en hel del annat också, så säger det någonstans liksom att det krävs en hel del för att vinna fotbollsmatcher i den här allsvenskan i kombination då med den nivån som vi ser att Häcken lirar på ibland, den truppen Malmö FF har de spelare, de kan sätta in matchen mellan Häcken och Malmö som var en otrolig fotbollsmatch, matchen mellan Elfsborg och Malmö som också var en otrolig fotbollsmatch, så tycker jag faktiskt att kvaliteten har varit bra, så det ska bli intressant sen att se var Europa-kvalen tar vägen här. Nu hade vi ett Djurgården då som stack iväg och gick bra i Europa Conference League här senast, vilket ju också är ett kvitto på att Allsvenskan kan hävda sig där. Så det ska bli spännande att se om det får effekt, om det går bra för Häcken och de andra lagen i Europa-kvalet då. Så att jag tycker att Allsvenskan får mycket skit för sitt spel, men jag tycker faktiskt att spelet har varit bra, även om det är klart det finns tråkiga och dåliga matcher också. Men fotbollskvaliteten tycker jag har varit ett plus så här långt den här säsongen.
Jag håller med dig. Det är också gött att det ser ut som det gör, för jag tycker det är många lag som har varit involverade i bra kvalitativa matcher, vilket gör att alla såna här tankar, hoppas jag, om diskussion att allsvenskan ska minskas och det ska vara 10 lag och sånt som man har hört ibland från vissa klubbar och det tugget, att det försvinner, för jag vill att allsvenskan ska vara en angelägenhet för hela Sverige och för små klubbar, stora klubbar, och att se att det då finns bäring i det, att det är kvalitet nog också, det är väldigt roligt att se, och det ska bli jäkligt intressant att se hur de här som ska ut och fightas i Europa, hur vår absoluta spets står sig då. När man har tittat på, ja, ser du Häcken spela matcher, så har jag svårt att tro att de inte ska kunna göra det bra i Europaspelet.
Mycket bra måste jag ge till djurgårdaren, djurgårdstalangen, supertalangen Lukas Bergvalls startdebut. Den skedde ju mot Häcken när han petade Magnus Eriksson, djurgårdsveteranen där, och lirade från start på Djurgårds mittfält. Han hade uppgiften, som ju alla, någon i alla lag har när de möter Häcken, att ligga tätt på Samuel Gustafsson. Och det gjorde han, tar mig fan, bättre än Anders Christiansen skulle jag säga, som hade haft den rollen för Malmö tidigare. Plus att Bergvall då kunde liksom briljera i spelet. Jag vet inte om du har sett liksom sociala medieklippen när han klackar snurrklackar bakom ryggen till Haris Radetinac. Han ser ju extremt förvånad ut när liksom bollen kommer där helt plötsligt, samtidigt som det är två Häckenspelare som överhuvudtaget inte kan begripa vad det är som händer där liksom. Så att, vad fan, han är 17 år och han gjorde liksom såna här grejer, du vet, det som är så förbannat svårt när du är på ett centralt mittfält och så får du bollen och du har ryggen mot det som sker bakom, men du vet det. Han vet ändå vad som händer, så han ser liksom, han anar vilken sida, jag tror det var Romeo, kommer på, så han vänder han åt andra hållet, så han bara liksom i en aktion bara tar emot bollen, vänder bort honom. Det är ju skitsvårt det där liksom med ögonen i nacken, eller alltså spelkänslan, spelförståelsen, och veta vart du ska vända när du har ryggen och så. Svåra saker som han gör, han är 17, han är från 2006, vet du. Ja. Alltså, och sen var han uppe och nickade, han sten och det jävla nick på något inlägg där som Abrahamsson räddade.
Ja, bra räddning.
Ja, ja, men han kommer på huvudspelet, så 17 år är pojken liksom. Ja. Alltså det är en jävla talang de har.
Ja,
alltså.
Otroligt. Jag du vet, jag såg ju han fick chansen i starten mot Malmö i cupen. Då tyckte jag inte alls att han var bra. Då tänkte jag så här, okej, det här känns lite väl överhypat. Samtidigt ska man ju inte, han är 17 såklart, att kliva in i en sån match, då ska man inte heller liksom komma och slå fast saker. Men nu när man har sett honom mot Häcken, jag såg ju bara Stockholmsderbyt sporadiskt så, men då förstår jag vad folk menar när man pratar om honom som en av de absolut största talangerna vi har i det här landet.
Ja, och han har varit valpig när han har gjort inhopp. Det var en helt annan sak nu när han faktiskt fick chansen från start, det måste jag säga. Och ändå då, mycket, mycket bra, får vi ju ge till Malmö FF och deras försäljning av Hugo Larsson. Alltså det har ju länge pratats, när ska den här 100 miljoners vallen spräckas liksom. Det har varit många, många som har varit sugna på att göra den affären. Efter Zlatan 82,6 miljoner. Efter Alexander Isak 90 miljoner någonstans, som AIK sålde till Dortmund. Så säljs ju den här Hugo Larsson då iväg. Inte helt klarlagt exakt givetvis, men uppskattningsvis från början någonstans runt 130 miljoner kronor. Då. Sen kanske den var lite väl tilltagen den summan, för sen kom det tyska uppgifter som sa att det snarare var 9500 någonstans, men det vad jag har förstått så är det ändå en bit över det tidigare rekordet. Det är över 100 miljoner kronor detta, för då Hugo Larsson född 2004 är väl han, som ju också är en, apropå talanger, otrolig talang då givetvis. Så att nej, det är en jätteaffär, det är ju för fan Elfsborgs eller till och med nästan Blåvitts hela omsättning i en enda spelaraffär. Ja.
helt otroligt. Malmö gick väl själv också ut och sa att det var en allsvensk
rekordförsäljning. Ja, de bekräftade det. Ja, och då måste den vara, för att det råder någon form av konsensus kring att Alexander Isak gick för 90 miljoner.
Ja,
liksom.
Precis.
Så att då, alltså jag förutsätter att det här är 100 eller över. Liksom. Ja,
och det är... Nej, de är otroligt duktiga. Malmö FF, alltså det är ofta så här, är Malmö har massa pengar och sådär. Men de har ju tagit sig till den positionen på ett sätt, om man då jämför med europeiska klubbar som bara får sin en shejk eller någon annan rik ägare som kommer och pumpar in. Malmö FF har tagit sig och förtjänat de där pengarna de har skapat och varit otroligt jävla duktiga på att ta betalt för sina spelare. Och Hugo Larsson här, det är ju en, alltså det är en jättetalang och en klassgubbe, men fasen, pengarna, alltså de pengarna, att du får loss dem ändå i allsvenskan, det är helt, helt otroligt. Så ja, vi får lyfta på hatten åt MFFs förhandlingar.
Det får vi göra, eller mycket, mycket bra då som det heter här. Mm. Mycket, mycket bra säger jag till dig också, Filip Trollér, din poddcomeback här. Jag tackar dig för dina kloka inspel och synpunkter. Jag tackar alla som har lyssnat. GP's fotbollspodd är ju tillbaka här med ett specialavsnitt som vi sa inför Gais ÖIS derbyt alldeles strax. Annars är den också tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.